de insåg ju att det fanns ju faktiskt människor i hela Sverige som tyckte att livet skulle inte bli sig likt utan ett handgräddat knäckebröd.
Så det är ju inte att man har suttit och smaskat blåmusslor en eftermiddag och sagt att de här var goda och sen har man beskrivit smaken och säger smakar de så här gott så räcker det för att få en ursprungsmärkt produkt utan en ansökningsprocess.
Hur kan vi i Sverige använda den här märkningen till gagn för platsutveckling, fler jobb på landsbygden?
Vad har Kalix löjrom, Vrångebäcksost och Skedvibröd gemensamt? Jo, de är några av de 21 produkter i Sverige som fått en för företag mycket eftertraktad så kallad skyddad EU-beteckning. En sån som till exempel champagne från distriktet Champagne i Frankrike har. Det bubblet uppfyller vissa villkor som gör att bara det får kalla sig så. Men vad mer exakt är en skyddad EU-beteckning egentligen? Och vad har den för betydelse för producenterna, för landsbygdsutveckling och för oss konsumenter? Välkomna till Landsbygdsnätverkets podd Landet. Jag heter Helene Almqvist och med mig idag har jag...
Anna Hegeton från ett krispigt småländska höglandet.
Och Anna, du sysslar med...
Ja, jag jobbar med Jordbruksverkets nya satsning på att öka kännedomen och kunskapen om skyddade EU-beteckningar.
Och så är Sven-Erik Larsson här.
Jajamän, så är det.
Du är konsult och har under ganska många år tillsammans med din kollega Odd Nygård hjälpt producenter och producentföreningar att skriva sina ansökningar om att få just en skyddad EU-beteckning.
Ja. Och nu under det här året så har jag fått lite utökat uppdrag att vi ska försöka få till samarbete mellan föreningarna och produkterna och producenterna. Och försöka få till någon form av nätverk.
Och med oss har vi även Rina Michel, verksamhetschef på knäckebrödsbageriet Skedvibröd i Dalarna. Som
erhöll en sån här EU- beteckning, skyddad geografisk beteckning i november.
Historien om ert bageri är ju lite spännande. Det hade bakats knäckebröd i det i decennier tills ekonomin satte stopp 2013 och fabriken lades ner. Men då blev det ett ramaskri i bygden och i många andra delar av landet.
Ja, och vi brukar berätta om en man som hade hyrt ett släp på närmaste mack och han köpte ju de här bitbrödskartongerna och fyllde liksom släpet. Så konstaterade han att han skulle klara sig ungefär 1,5 år. Men sen var ju hans liv ungefär över för att han skulle inte ha något knäckebröd på bordet. Och Anders som är vår vd och hans dåvarande kompanjon som heter Malin. De insåg ju att det fanns ju faktiskt människor i hela Sverige som tyckte att livet skulle inte bli sig likt utan ett handgräddat knäckebröd. För att med elden så får man mycket mer smakkaraktär i brödet än vad man får i de här som gräddas i elektroniska ugnar.
Så tack vare att folk skänkte pengar och att Benny Andersson från ABBA gick in som delägare så drogs Skedvibröd igång igen 2014. Och som sagt, nästan 10 år senare så fick ni en skyddad EU-beteckning. Och det är alltså en märkning som ett livsmedel eller en jordbruksprodukt kan få om den uppfyller vissa specifika krav som gör den unik. Med en sån märkning så skyddas producenten från plagiat och inom EU så har för närvarande fler än 3500 produktnamn fått ett sånt skydd. Det finns några olika beteckningar, dels den som Rinas bageri har, skyddad geografisk beteckning, SGB, dels skyddad ursprungsbeteckning, SUB, samt garanterad traditionell specialitet, GTS. Men idag pratar vi bara om de två förstnämnda. Sven-Erik Larsson, kraven för att få en SGB respektive SUB är delvis ganska lika. Så vad är det som skiljer dem åt?
Om man jobbar med en SGB, då ska antingen råvaruproduktionen eller förädlingen ligga i det här geografiskt avgränsade området som man har sökt på då. Och jobbar man med en SUB-produkt, då ska både primärproduktionen och förädlingen ligga i det avgränsade området.
Rina, du är alltså verksamhetschef på Skedvi Bröd och ni kan som sagt stoltsera med en skyddad geografisk beteckning för ert knäckebröd. Hur kändes det att få den?
Riktigt ärofyllt och hedersamt. Och det blir ju ett kvitto på att vi har en bra produkt. Vi gör någonting väldigt unikt. Och det blir ju samtidigt en kvalitetsstämpel som man får sätta på produkten.
Så vad mer kan man säga att krävs för att man ska få någon sån här beteckning, Sven-Erik?
I arbetet att få till en skyddad beteckning så tittar man på de geografiska förutsättningarna, man tittar på det immateriella kunnandet, man tittar på primärproduktionen, man tittar på historien. Så att alla de här sakerna flätas ju ihop. Och liksom, man kan säga en form av positiv spårbarhet från en färdig produkt fram tills hela vägen. Så det är en ganska komplex ansökan.
Och om man ska försöka förklara vad immateriella värden är som du nämnde, Sven-Erik, så kan man väl säga att det är tillgångar som inte är rent fysiska saker, som till exempel kunskap om eller erfarenhet av något. Och vad gäller beteckningar så handlar det många gånger om hantverksskicklighet. Och apropå det så är det väldigt intressant att höra hur ert knäckebröd kommer till, Rina. Vi kan inte gå in på alla detaljer, men jag vet att ni gräddade i murade stenugnar i ungefär 350 grader. Först får degen jäsa en gång, sen kavlar ni ut runda kakor som naggas och efter det får allt jäsa igen och den tiden varierar, eller hur?
Ja, det beror lite på hur varmt det är ute. Eftersom degen reagerar ju på temperaturen ute, luftfuktighet till exempel. Alla kakorna gräddas ungefär 2 minuter på 3 olika ställen i ugnen för att få jämn gräddning. Och när brödet är färdiggräddat hängs det på spett och vi torkar det minst i 2 dygn i 39 grader. Och därifrån så går det till paketeringen. Där sorterar vi allting manuellt. Vi kollar genom alla kakor, var och en för sig. Och det är även då vi bestämmer om det blir ett original eller extra gräddat. Och sen packas ju allt manuellt i vår fabrik. Så tittar man på baksidan av paketen så ser man att de är lite olika igentejpade. Och vi som jobbar i fabriken kan ju genom att se hur pappret är vikt och allting är tejpat säga att ja, men det här är Sara som har gjort eller det här är Jocke som har gjort.
Anna Hegetorn, Jordbruksverkets satsning som pågått sedan 2014 och som du arbetar med, den handlar bland annat om att få folk att förstå betydelsen av en märkning. Och just nu håller du tillsammans med professor Lena Mossberg från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Eva Gilken, strateg och landsbygdsutvecklare, på att ta fram en modell för hur produkter med skyddade EU-beteckningar kan användas för att utveckla en ort. Handlar det om att på de ställen där en jordbruksprodukt eller ett livsmedel fått en sån beteckning så bygger man upp något slags system för hur andra företag på orten kan använda sig av den som draglok?
Precis, och det finns ju flera olika dimensioner i det här. Både att titta på platsen, hur kan man på fler sätt göra fler affärer just på grund av den här fina märkningen som bär på så många kvaliteter. Och där handlar ju om att man ser till en plats världen utifrån vad den producerar, hur människor har hanterat livsbetingelserna på en plats, i exempelvis klimatzon eller jordmån och alla de här förutsättningarna som är unika för en plats. Och det handlar ju definitivt om hur kan vi i Sverige ytterligare använda den här märkningen till gagn för fler jobb på landsbygden, att behålla de här immateriella värdena och produktionen naturligtvis, att den ska vara kvar. Och det är därför EU har tagit fram den här märkningen för att uppmärksamma de här värdena på en plats.
Och när ni studerat produkter för att jobba fram en modell, då har ni tittat på dels sked vid bröd och dels på Bohusläns blåmusslor som odlats längs västkusten sedan 70-talet och som numera har en skyddad ursprungsbeteckning, en SUB.
Ja, vi tycker också jättekul i vår grupp här då med Lena och Eva att också titta närmare på den blåa maten från havet där man också kan verkligen följa med, åka på expedition, se hur liksom det karga Bohuslän håller dessa skatter i form av musslorna och hur man bereder dem och äter dem och njuter av dem. I det här fallet med Bohusläns blåmusslor så odlas de ju ekologiskt på rep och är just den här vackra blåsvarta musslan med det här pärlemorskimrande skalet och köttet som är så näringsrikt och aromatiskt och därmed väldigt intressant i både dåtida och framförallt framtidens gastronomi, tänker jag.
Aha, så är det också hur sättet de odlas på som gör att de har fått en sån här beteckning?
Jo, men absolut. Det är ju, och det var jättebra fråga och att han kom fram, utan det är ju precis på samma sätt som om vi har beskrivit med Vrångebäcksosten, så börjar ju det, den beskrivningen börjar ju med hur ser betet ut runt i det här området? Och tar man den till vattnet, så liksom hur är de marina betingelserna i det här området med temperaturer och havsströmmar och så? Och sen så när man har beskrivit, liksom, oavsett om det är betet för korna som ska producera mjölken som ska göra ost, eller om det är den marina miljön där odlingarna är. Alltså det är där man börjar ett sådant ansökningsarbete, och då handlar det ju både om att man ska beskriva de fysiska förutsättningarna i havet, och sen så är ju nästa lager hur de som odlar musslorna då, alltså de slänger ju inte ut dem lite random, utan det finns ju ganska mycket kompetens kopplat till var och hur man odlar musslor också. Det är ju samma sak där som när man odlar spannmål eller man odlar vad som helst. Man behöver ju hålla koll på det och man behöver ju liksom följa odlingarna. Och sen ska man ju skörda. Och då finns det ju liksom olika sätt att skörda på. Det är ju verkligen hela produktionssystemet som ligger till grund för en ansökan. Oavsett om det är marin miljö eller om det är på landsbygden. Och där är det ju liksom viktigt att man ser att liksom hela ansökningsförfarandet håller ihop. Liksom att den historiska kopplingen till odlingsplatsen, alltså att hela värdekedjan hänger ihop. Så att det där är ju den positiva spårbarheten eller transparensen, är ju ungefär som Derina berättade förut. Liksom alla de här detaljerna, alla de här tankarna, alla de här stegen hela tiden från råvara eller till och med liksom innan råvaran fram till den färdiga produkten. Det är ju det som har gått igenom granskningen. Så det är ju inte att man har suttit och smaskat blåmusslor en eftermiddag och sagt att de här var goda och sen har man beskrivit smaken och säger smakar de så här gott så räcker det för att få en ursprungsmärkt produkt, utan en ansökningsprocess. Det är ju ett mycket, mycket mer omfattande arbete. Men det som är viktigt tror jag är ju att man tittar på de här produkterna i begreppet platsunikitet. Det var ju lite det Anna var inne på. Alltså knäckebrödet är unikt. På den platsen, kopplat till de traditionerna, kopplat till råvarorna, kopplat till liksom alltihopa. Det betyder ju inte att det inte finns liksom andra knäckebröd som också är fantastiska och också är goda och också görs på väldigt speciella sätt. Det är Skevik knäckebröd som har en skyddad beteckning. Det är inte svenskt knäckebröd som är skyddat. Så att det finns ju utrymme, och det är samma sak om man tittar på ostar eller man tittar på andra produkter, så finns det ju utrymme och ursprungsmärka mycket, mycket mer i Sverige än vad vi har idag. Åker man runt ner i Italien till exempel, eller på vissa ställen, så kan det ju finnas i ett ganska litet område 3-4 olika lufttorkade skinker som allihop är ursprungsmärkta. Så att det är ju inte så att lufttorkad skinka från Italien är märkt, utan det blir ju väldigt, väldigt mycket det här platsunika.
Anna, jag återkommer till det här med utvecklingen av en ort. Vilka tips kan du ge producenter och städer, byar på hur de kan arbeta tillsammans för att ta vara på möjligheterna med att ett företag på orten fått en EU-stämpel?
Jag tänker att det handlar ju om att sätta den här produkten mitt på bordet och att bjuda in brett utav alla intressenter, både väldigt lokalt och regionalt och ibland kanske nationellt, för att titta på potentialen, vad det här smakerna, de unika egenskaperna, produktionen och historien bakom faktiskt betyder, både för det lilla samhället men också i en större geografi.
Sven-Erik, du har ju stöttat flera producenter i deras ansökningar om att få en skyddad EU-beteckning. Vad är ditt viktigaste råd till den som vill ha en sån?
Det här immateriella kunnandet och det här muskelminnesarbetet tycker jag är rätt så fascinerande. Och det, om jag ska ha något tips då, det är många tips men man ska ha, men alltså att de som står och gör de här produkterna liksom tar så mycket av det de gör varje dag på jobbet för självklart. Det är liksom inget konstigt, jag vet att det är så här. Liksom. Det är så mycket erfarenhetsbaserad kunskap kopplat till de här produkterna så att man blir lika fascinerad varje gång. Man får komma in i produktionen och man står bredvid så händer en massa saker i produktionen. Helt plötsligt så står någon och ler när man har en, liksom man står i produktionslokalerna och så frågar man vad är det du ler åt? Nej men jag hör att det går bra nu. Okej, hur hör du det? Jag hör ingen skillnad alls när jag står där. Nej men jag hör på det ljudet där borta och sen hör jag det där. Och sen, nej nu vet jag att det går bra. Det är häftigt. Så det viktigaste rådet, det är väl ibland att fundera på vad är det vi egentligen gör.
Det var allt för idag om EUs skyddade livsmedelsbeteckningar. Anna Hegeton, Sven-Erik Larsson och Rina Michel. Tack för att ni ville vara med här och prata om såna.
Ja men tack själv.
Tack
så mycket för inbjudan. Jättekul. Ja.
Podden Landet görs av Landsbygdsnätverket. Och för er som är intresserade av att få reda på lite mer om produkter med skyddad EU-beteckning så kan jag tipsa om en webbplats som heter Smaka Sverige och som drivs av Jordbruksverket. Där finns mycket att läsa om mat och matkultur och såna här beteckningar. Producent idag var Ingrid Whitelock. Själv heter jag Helene Almqvist och säger stort tack till alla er som lyssnat.